En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Samurai. Kulturen kommer att överföras på den japanska officerskåren i stor utsträckning. Jag tror inte att man säger fel om man uttrycker det på det sättet. Så att samurajen och samurajvärdigheten och den kulturen kommer att inkorporeras i den japanska krigsmakten. Samtidigt är det ju så att många samurajer uppfattar att nu är vi helt uteslutna. Alienerade, vi utstötta från det japanska samhället. Våra traditioner, vår kultur är borta. Och därför så blossar det ju upp samurajuppror. Även bonduppror ska ju sägas. När liksom samhället förändras så är det inte alla som kan acceptera det. Så det här är ju liksom en grupp som finns i det japanska samhället som spelar en roll långt fram i historien.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
Ja, men välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi prata om samurajerna. Men man kan ju börja med att fråga bara ens vad det är. Man har ju ganska liksom, när man säger samuraj i en västerländsk kontext så tänker man ju på någon slags krigare med det här karaktäristiska svärdet.
Det korta, det långa, ja.
Ja, katana och wakizashi. Men vi kan snacka om vad de där...
Nej, det här, för första kan man väl säga så här, att det är ett jätteämne det här. Så det är ju egentligen lite bristande omdöme att ha ett samtal om en företeelse. Därför att lite våran grundläggande poäng är ju att samurajerna är ju en sak, att vi kan diskutera deras utrustning, deras roll. Men det som är så intressant med samurajerna är att de är ju del av den japanska kulturen, det japanska samhället, den japanska historien och hela samhällsutvecklingen. Här tycker jag är ett skolexempel på hur det militära och det civila gifter sig, växelverkar och samverkar på ett väldigt spännande sätt. Och åter till frågan, samurai är både helt enkelt en krigare, en soldat, som sen också får vissa privilegier. Och som inte bara är en soldat på botten nästan av samhällspyramiden, strax ovanför bonden, men som också blir aristokrat. Mm. Man bygger upp klaner, och det är ju faktiskt också den främste av samurajerna, till de blir militärbefälhavaren och blir shogun, den som helt enkelt styr Japan i praktiken. Inte formellt, men i praktiken över kejsaren. Mm. Så att begreppet samurai bör vi nog reda ut lite.
Ja, alltså jag känner precis samma sak när jag satte igång med det här. Så tänkte jag mig att det skulle vara ganska lätt att läsa in sig på det här ämnet. Men snarare är det precis som du säger. Det här är liksom, att säga samurai, det är som att prata om en 1000-årig historia, minst.
Minst, ja.
Och ännu tidigare egentligen. Vi går ju hela vägen bak till bara de första århundraden i vår tideräkning.
Och sen vill vi ju gärna göra såna här, om man säger så, västerländska jämförelser. Mm. Nämligen att då tänker man direkt, men är det här ungefär nu som en karolin?
Mm. Alltså soldat... Ja, precis. Ja, skulle man kunna säga så? Att det här, alltså, om en japansk militärhistoriepoddare skulle sitta och jag skulle göra ett avsnitt om karolinerna. Skulle man då, alltså en karolin är ju bara en soldat också, så att säga. Det är inte, då skulle man behöva prata om 1000 år av svensk historia om man pratar om karolin.
Nej, det skulle man ju inte behöva göra för det första definitivt inte, för att karolinerna är ju per definition de soldater som ingick i den armé som byggs upp med det ständiga knäktehållet från Karl XI och som tjänstgör i Karl XII:s arméer.
Men samtidigt är det ju bara en vanlig soldat, och det är lite samma
med samurajen också. Men jag skulle ändå vilja säga att karolin kan också sägas vara mer, att det är på något, en karolin Karolin. Man brukar ju ofta säga att överstelöjtnanten den och den, han var Karolin. Mm. Och då menar man också att han var också del av en viss stridsanda, en viss krigsmannaideal.
Så det finns ändå en liknelse?
Det finns en viss liknelse, men sen är det ju som alla förstår här, det handlar ju om några årtionden av svensk historia. Men samurai är någonting oerhört mycket mer. Mm. Mycket, mycket mer. Och både soldat och riddare. Man kanske ska reda ut då att samurajen också levde under vissa ideal. Mm. Med samurajvärdigheten, så småningom får man uttrycka att när den utvecklas, så kopplas ju också en hel räcka, ett paket av ideal. Shinto, buddhism, ärlighet, rättframhet, mod. Mm. Mm.
Och plikten, agiri.
Plikten, ja.
Alltså, och det är inte riktigt samma sak som den västerländska varianten av plikt, utan här är det mer någon slags samhällsanda plikt, någonting kopplat till någon större, alltså inte bara min plikt gentemot någon arbetsgivare eller så, utan men det här, och det är spännande att det finns kvar det där, att också det handlar om en plikt i, både uppifrån och ner och nerifrån och upp, att samurajen då ska agera ädelt och modigt mot sin befälhavare, samtidigt ska befälhavaren också se till att ta hand om sina samurajer.
Mm, ett tvåvägsförhållande, ja, där.
Precis, och det ligger ju kvar, kan det vara en liten avsikt, det här ligger kvar fortfarande idag, alltså i deras sätt att organisera sina industri och företag till exempel, att de har ju som en slags privat försäkringssystem i Japan, där chefen, liksom den verkställande direktören, är högst ansvarig för sina anställda och ser till så att de har det bra och så vidare. Och, och det händer ju att det är ju skamligt när ens företag går i konkurs på ett helt annat sätt till exempel. Ja. För att man då inte kan liksom försörja för sina anställda. Och, så, och det där ligger kvar. Den här, och det är giri. Mm. Och det finns kvar fortfarande idag.
Och sen tänker jag också på att det ultimata sättet för samurajen att visa den här lojaliteten, den är ju dels att vilket ju faktiskt inträffar så sent som på början på 1900-talet. Mm. När det faktiskt finns högst uppsatta personer i administrationen, ministrar och till exempel även på höga, en general som är samman med att kejsaren som dör i början på 1900-talet i Japan, då begår han självmord.
Just det.
Tillsammans med sin fru. Ja, och det var ju egentligen förbud.
Var det höga huvudet av sin fru då först? Och sen så ju
ja, det vet jag inte. Men det är intressant att de begår i alla fall självmord. Och att den här harakirin som vi pratar om.
Det är egentligen seppuku egentligen.
Ja, seppuku. Därför att harakiri, som jag förstått, det är ett mer brutalt sätt att uttrycka
det. Ja, men det är så här. Skillnaden är så här. Mm. Harakiri är själva handlingen att skära.
Okej.
Okay. Att skära upp buken.
Det är den brutala... Ja, alltså
det är
typ, okay.
Precis, det är som en...
Och det är det man har det lilla svärdet till.
Ja, det är liksom precis, wakizashi. Ja.
Just det.
Mm. Så, men vi kan prata mer om det sen. Seppuku är själva helhetshandlingen, alltså att är det fullt självmord, så att säga.
Just det, och det gör man ju då, det kan man då göra på uppmaning helt enkelt. Ja. Eller man kan göra det också initierat av egen vilja.
Ja. Mm. Men man kan också be någon annan. Det var ju vanligt att de bad någon annan hugga huvudet av honom eller liksom sticka i hjärnan på något vis också.
Och den sista samurajen, som man ju brukar säga, Takamori Saigo, som ju gör det sista riktigt stora samurajupproret på 1870-talet. Han gör ju först harakirin, handlingen. Och sen ber han ju en förtrogen att hugga huvudet av honom.
Just det.
Och så göms huvudet sen så småningom. Det är spännande.
För att minska lidandet, för då har han liksom, genom att göra den här harakiren, har han redan bekräftat att han vågar, så att säga.
Så bara, att vara vaksam, han som tjänar, är ju ofta hur man förklarar benämningen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men ska vi försöka med någon form av kronologi?
Ja, jag tänker vi ska försöka vi måste få någon slags överblick här.
Mm.
Men jag vet fast riktigt var man ska börja. Det kan säga att det finns ju den här från och med typ 800-talet så kan man väl prata om att det finns någon slags samurai-organisation eller någon typ av samurai då. Man kan ju börja med att säga att för det här ordet samurai använder man inte jättemycket, utan ofta är det alltså ordet bushi.
Samurai är nästan ett västerländskt perspektiv som vi använder.
Ja, och det är alltså bushi betyder egentligen bara krigare, och det är därifrån vi får det här bushido som är krigarens väg, som är de här olika typen av stridskonsterna som de använder sig av. Men i alla fall i den här början av perioden, då är det egentligen inte heller de här svärdburna samurajerna som är central, utan det här är oftast en krigare till häst med båge.
Ja, och det där är ju intresserad av bågarna, att man har, det är alltså en kavallerist skulle kunna säga. Sen är det så att det finns samurajer som inte har råd med häst och den här utrustning, och de strider till fots. Men bågskyttet har mycket större roll, är mycket mer framträdande än svärdet.
Och då har jag med metallindustrin.
Och då ska jag fråga dig en sak. Samurajsvärdet är ju också som en båge. Mm. Det är ju som en böjd sabel.
Mm. Inte alla, det finns olika varianter. Alltså men där, du är inne på någonting, det handlar ju om att det eventuellt är alltså ett huggsvärd då, istället.
Just det.
För att man den här böjda formen har funktionen att det blir lättare, speciellt om man håller med två händer, och att man tar emot smällen. Det är bättre för den som håller i svärdet, och att du får ett jämnare hugg så att säga. Men det finns också den här raka varianten, men då säger de att de eventuellt har använt dessa som sticksvärd mera.
Istället på en annan teknik.
Ja, och då är det mer som en infanterist som använder den då. Mm. Men jag vet inte, vad ska man börja egentligen? Alltså de börjar med att bli någon slags jordägande klass, va? Alltså de övar sig i stridskonst och genom detta får de vissa privilegier.
Ja, och det här privilegiet kommer ju sen så småningom under den sista tiden av i restaurationen på slutet av 1800-talet, så då är det ju så att samurajen är den ju som får bära vapen så att säga ute på gatan, men så är det inte från början. Men man kan väl säga så här, att det etableras ju ett shogunat, Kamakura-shogunatet, 1185. Mm. 185, och det här finns då en bit in på 1300-talet.
Det är inte det första shogunatet, men det är då, från och med då egentligen man kan säga att det
man skulle kunna börja att det liksom sätter sig, precis. Ja. Och där spelar ju de här samurajerna väldigt stor betydelse. Och det kan man väl säga att den här shogun var ju samuraj, men var den överbefälhavaren som hade den, i praktiken, som vi var inne på inledningsvis, makten över kejsaren. Kejsaren är i stort sett, med undantag för en del perioder, att betrakta mest som en symbolperson här, med en ställning i relationen, en religiös funktion med.
Jag tänkte rätt mycket på det här när vi pratade om Konstantinopel och bysantinerna.
Mm. Ja.
Att kejsaren i Östrom hade ju en liknande roll på det viset. Nu tycker jag, upplever jag den historien som att den var mer av en befälhavare också. Mm. Men den här, att den är den smorde personen, alltså den närmast Gud egentligen, den närmast statsreligionen. Och så lite så är det ju med den japanska kejsaren också, som också rent formellt så säger man att det är en arvtagare eller någon slags blodsband med någon solgud här, va? Att det är sonen till en solgud egentligen. Och den går ju hela vägen. Det är ju rätt intressant att de är väl inne på den 125:e kejsaren i rad nu, va? Det är liksom en obruten linje från 200-talet fram till idag.
Mm.
Och de har väl alldeles nyss bytt kejsare, tror jag.
Och där bleknar ju den svenska regentlängden, även om det fanns 1600-tals historiker som menar att det gick tillbaka till Adam och Eva. Men
sen har de ju perioder då det har funnits två kejsare och det har varit stridigheter och så vidare. Mm. Så det är ju lite luddigt här, va? Men det finns ju ändå liksom, men det är ju intressant den här relationen. Å ena sidan shogunatet då, alltså den å andra sidan kejsaren och deras relationer inbördes.
Mm. Och då kan man säga att i det här samhället nu så utvecklades det som ju många västerländska historiker uppfattar är ett feodalt samhälle i likhet med västerlandet. Och vi ska inte upprätthålla oss kring det där. Och feodalism handlar ju helt enkelt om att man har en furste som sen inte kan kontrollera på grund av att man har små resurser i det västerländska fallet, utan man har istället länsherrar som får kontroll över områden, som får ta in skatt från de här områdena. Det är det man får. Istället så ställer man upp då krigssoldater, om det behövs, till åt den här fursten. Och att de här länsherrarna då i sin tur har undervasaller. Det är ju ett sånt här begrepp. Och detta utvecklas i någon mening då under Kamakura-shogunatet. Och här spelar ju samurajerna helt avgörande betydelse. För från att ha varit då soldater, och framförallt då de här som är kavallerister som har lite mer resurser, de uppstiger ju till att bli riddare, till att bli ett privilegierat stånd som ju blir undervasaller, länsherrar och ju också blir shogun, alltså militärbefälhavare. Och detta är ju spännande, att man kan ju prata om ett militärstyre under den här perioden.
Ja. Men då vill jag lyfta in här, då har jag läst en författare som heter, eller en historiker som heter Carl Friday. Han pratar just om den här liknelsen mellan västerländska adelsklassen, den här riddarklassen, och samurajerna. Och så säger han att å ena sidan finns det den här liknelsen, precis som du säger nu, att de på något vis undervasaller eller så. Och har i uppdrag att så ställa upp med soldater och även sig själva, så att säga, på linjen. Men att det här är också det pågår också en slags privatisering. Och det här påbörjades väldigt tidigt, alltså 1100-talet fram 1300-talet, den här Kamakura-shogunatet. Att det är en slags privatisering av de här japanska, vad ska jag säga, centralmaktens ämbeten. Alltså det är ett väldigt uppstyrt samhälle med olika departement, om man ska ha en modern jämförelse. Och då är det så att de här olika samurajerna då får uppdrag, de får så tjänstemannapositioner inom de här centrala organisationen utifrån hur duktiga krigare de är.
Ja, och återigen till militära här då, direkt
inverkan. Jo, det som är spännande. Men exakt. Så de visar att de är lämpliga för de här posterna genom att vara duktiga krigare och som upprätthålla de här idealen. Men det som också händer, som är så jävla spännande, är att efter ett tag så börjar de här tjänstemannapositionerna gå i arv.
Just det.
Så att det är vissa släkter då, alltså man kan jämföra vissa adelssläkter som i princip blir associerade med vissa ämbeten inom den japanska centralmakten.
Mm.
Alltså det är som att Folkhälsomyndigheten ska drivas av en släkt i 300 år. Fattar vad jag knäppt där var.
Jo.
Och det är det som är skillnaden då mellan den här västerländska
att det inte finns den här därför att arvskungadömet eller värdigheten, den kommer ganska sen i västerländsk tradition faktiskt. Men jag tänkte att vi skulle klara ut några saker här. Shogun, alltså militärregenten, skulle man kunna säga. Och att kejsaren är i bakvattnet i stort sett fram till egentligen 1868. Det tycker jag, för att nu generalisera.
Mm.
Och under shogun så har man då daimyo, alltså länsherrar. Och under länsherrarna har man då samurajer. Så där har man så att säga hierarkin i det japanska samhället. Var nu allting frid och fröjd? Nej. Under den här perioden så utkämpas ju nu en räcka krig och konflikter mellan olika kraftcentrum i Japan. Inbördeskrig i många olika omgångar. Och här spelar ju naturligtvis samurajerna en avgörande betydelse.
Mm.
Och jag tänkte att nu undrar ju många så här, hur många var samurajerna? Och det kan ju vara intressant att veta här att Japan är ju tidigt väldigt, har ju tidigt en stor befolkning, och att samurajerna är ju faktiskt ganska många. Man räknar med lite längre fram, om vi hoppar lite längre fram till 1500-talet, säger man att det finns 20 miljoner människor på de japanska öarna.
Mm.
Ish. Och av dem så är 2 miljoner samurajer.
Ja. Så det är ingen obetydlig siffra?
Nej, det är inte det. Det är många som är soldater och har vapen. Och
nu ska man i och för sig inte, de är inte likställda allihopa, de här 2 miljoner samurajerna.
Utan de finns ju, som vi har sagt, i hela den här hierarkiskalan. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så att när vi ser en samuraj på film så tror vi att det är en och så, att alla samurajer har samma ställning. Men de finns alltså längs hela den här, vad ska vi kalla det för, sociala hierarkiskalan.
Precis, och det är någonting som jag har tänkt på när jag läste in och med på det här också. Att egentligen är den här termen samuraj, den hjälper den inte riktigt för att förstå det här. För det som om man ska titta på den tiden de levde i, så verkar de vara huvudsakligen mest intresserade av relationerna mellan de här olika klanerna eller husen. Så det är olika släkten egentligen. Och vad som är väldigt centralt är vilken relation man har till shogunatet å ena sidan och kejsaren å andra sidan. Och det verkar vara de här relationerna som är alltså de som är mest centrala för dem. För det ger vissa privilegier då. Att ja, men om du är en samurai under en annan högre ställd samurai, så får du vissa, du kanske får ett större gods, du får mer pengar att röra dig med och så vidare, och du liksom kan leva ett flärdfullt liv och så vidare. Men om du då befinner dig inte i den sittande shogunatets gunst, så kan du bli utkallad till landsbygden till exempel, och bli en sån här daimyo, som är en slags länsherre där.
Bort från hovet,
ut
på landsbygden.
Så det är inte så att alla går i linje med varandra heller, utan det är väldigt, väldigt mycket konflikter, och det är i huvudsak de här olika släkterna emellan.
Det tycker jag är viktigt det du säger, att samurajerna är inte så att säga en samhällsklass som man använder det, som håller ihop.
Nej.
Utan istället är det de här konfrontation mellan olika släkter. Och under den här perioden då, som vi pratar om nu, 1185 till 1333 då, så är det ju de här två familjerna som ju slåss om makten, klanerna, släkterna skulle man kunna säga. Det är Taira och Minamoto. Minamoto kommer dra det längsta strået, och vi ska inte fördjupa oss i det här. Men det är viktigt att komma ihåg, så att den här klassiska perioden egentligen för samurajerna, som ju ofta brukar återfinnas i filmatiserat, det är den här perioden under medeltiden med inbördeskriget. Det är liksom den första vågen av inbördeskrig i Japan.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Men sen finns en annan sak som jag tycker är spännande.
Får jag bara fråga då? Har du sett Akira Kurosawas De sju samurajerna?
Självklart. Ja. Självklart. Klassiskt. Och det vill vi ju uppmana.
Ja.
Uppmana lyssnarna och titta på det. Men det jag tänkte säga nu till dig, kanske jag förstör någonting. Du vill ju fort. Men de mongoliska invasionerna kommer ju också här.
Ja, det måste vi prata om också.
Det är ju jättespännande.
Ja, det finns ju några sådana här strider som är... Men det är mongolinvasionerna...
1274, 1281, ja, två gånger.
Det kommer i två vågor här. Då är det Genghis Khan som som attackerad.
Amfibieoperation.
Ja, precis. Så då tar de också hjälp av koreanerna egentligen. Först underkuvar man koreanerna. Så, men mongolerna hade ju inte egna skepp egentligen. De var inga sjöfara folk. Så därför använder de sig av. Och det kan man väl säga så här också. Anledningen till att det här blir relevant då, det är ju att Japan är ju tätt sammankopplat med Korea. Det finns ju vissa, det finns ju vissa då som lite kontroversiellt påstår att den första kejsaren då har egentligen en koreanskt ursprung. Mm. Och de här två länderna har ju fortfarande mycket outtalad, mycket konflikter som de fortfarande inte löst.
Ja, besöker man Japan så får man direkt en känsla av det här. Att det är, relationen mellan Korea, koreaner och japaner är mycket komplicerad. Och det kan man ju säga, det går tillbaka, det är någonting som vi kanske inte ska prata så mycket om, men att det förekommer ju sen längre fram här i historien ju, invasionsplanet från Japan, som inte blir framgångsrika, men där utvecklas en massa våld. Och det är ju faktiskt, det kan man ju nämna här, att till exempel så hugger samurai krigare av öronen på många av sina offer och sparar på de här. Det här är någonting som alltså i samtiden har återlämnats till Korea, de här öronen, som mycket bisarrt.
Det är alltså en invasion som sker av Hideyoshi under 1500-talet.
Ja, det är 1500-talet. Nu hoppar vi ju framåt här. Men att vi bara får reda ut det här med Korea. Och det här är ju intressant för oss som lever i Sverige, där vi ju inte har den här typen av motsättning. Det är ju inte så att vi har ett komplicerat förhållande till danskar därför att vi har fört en massa krig mot Danmark. Det är ju nästan inte så att vi har ett komplicerat förhållande till ryssar heller. Nej, egentligen. Inte ryssar som folk. Va? Utan kanske man kan finna det lite i Finland i relationen till ryssar. Mm. Möjligtvis. Men det är ju en annan boll här då. Va? Men just detta, det finner man. Och det går tillbaks till den här tiden. Och där är ju samurajerna med sitt våldsutövande centrala i den där. Men nu kommer vi in på ett sidospår.
Ja, men det som händer är ju att koreanerna då blir egentligen ålagda av mongolkejsaren här att hjälpa till med den här invasionen. Den första vågen som sker 1274. Mm. Och det här är ju egentligen den första gången som Japan som helhet egentligen samlar sig inför ett hot. Ja. För att innan den här perioden så är man huvudsakligen upptagen med liksom inbördesstrider. Mm. Och kan vi säga lite om geografierna också, och lite därför jag ville prata om Korea med, för att Korea ligger egentligen närmast här. Det finns ett par öar på väg mot Korea som ligger på ett ganska långt avstånd. Och det är detta också som har gjort att Japan har varit hyfsat isolerat. Mm. För att det är tillräckligt långt för att man ska kunna reglera den här handeln som sker. Så den huvudsakliga kontakten mellan Korea och fastlandet, så att säga, och Japan sker via den här södra ön Kyushu som ligger liksom, det är den som är första handelsstationen egentligen. Det är också hit som portugiserna kommer sen under 1500-talet. Men det är därför de kan isolera sig så här som de gör. Va? Men sen så kommer då mongolkejsaren här 1274, och det som är lite spännande, det finns ju mycket myter om det här, men det här termen kamikaze kommer från. Som
just det, den heliga vinden.
Ja, och varför är den intressant? Ja. Jo, men då är det så här att mongolkejsaren samlar ihop ungefär, ja, det är runt 100 000 man här, så det är en enorm amfibieoperation som drar in i en liten bukt här. Så första mongolinvasionen 1274, det är inte riktigt 100 000 som jag sa, men det är en liten mindre mängd. Men de rör sig först mot den här första ön då, så Tsushima-ön, de tar över den här. Och så rör man sig mot Hakata, som är en slags bukt. Mm. Och här då sker första slaget. Och det som händer är att mongolerna egentligen lyckas ganska bra med att ta sig in på land.
De har skapat brohuvud.
Ja, de skapat bra brohuvud här, men de chockas av de här samurajernas mod.
Brutala, frontala
anfall. De är ju betydligt färre, va? Som försvarar den här bukten. Mm. Men de chockas av den här insikten att det här är några som inte tänker ge sig. Så det blir en slags stalemate, eller det blir som man lägger ner stridigheterna och väntar inför morgondagen på att, och japanen drar sig tillbaka. Tänker att man nu kommer få möta den riktigt stora mongolstyrkan här. Men det som händer är att överbefälhavarna för mongolstyrkan helt enkelt gör en taktisk reträtt. De kliver tillbaka på sina båtar och rör sig ut i bukten igen. Mm. Och tänker att de ska börja om det här på ett annat ställe. Men då händer då det här som de har blivit väldigt kända för. Då kommer den här stormen.
Vinden,
ja, den heliga vinden. Och gör att de här båtarna helt enkelt sjunker och de förliser. Och på det viset så klarar man sig. Sen tar man från den japanska sidan, så bygger man upp en enorm mur egentligen runt hela den här bukten i efterspelet här. För man tänker sig att när Genghis Khan inte kommer att nöja sig med det här. Och mycket riktigt återkommer han ju också ett par år senare, 1281.
Men misslyckas igen.
Ja. Mm. Men då är det lite samma sak här då. Att på vägen, då är det en betydligt större styrka, då har man runt 100 000 med sig. Men då är det på vägen in egentligen som det bildas en stor storm som helt enkelt gör att hela företaget misslyckas och de flesta, den större andelen dör.
Mm.
Men det här är första gången som, och det är väl lite felaktigt egentligen att säga att det är samurajernas största stund. Å ena sidan är det ju det, för det är första gången som nationen som helhet, om man nu kan tala om en nation, Japan som helhet möter en fiende. Mm. Och de här samurajerna då har ju legendariskt fått en viktig roll i det här, men det är ju inte riktigt heller deras förtjänst, va? Men det här ordet kamikaze som kommer från heliga vinden har man ju sen återanvänt som en slags.
Och det kan vi ska komma tillbaka till det. Sen kan vi bara reda ut då, att den här Kamakura shogunatet då, som vi nu pratar om, har ju sin bas i Kamakura, alltså inte i Kyoto eller ens i Tokyo, Edo. Utan de befinner sig. Sen efter 1330 så övergår det här då i ett nytt shogunat, Ashikaga-shogunatet. Och vi ska inte reda ut alltihopa det här, alla olika förvecklingar här, men då flyttas tyngdpunkten då geografiskt till Kyoto. Men vi är alltså inte i Edo och Tokyo ännu, utan då är vi i Kyoto. Så mellan 1338 och 1573 så har vi nu ett nytt shogunat. Det kan vara intressant att veta detta, just att tyngdpunkten geografiskt, politiskt flyttar då i Japan. Och då kommer vi in i en ny period av inbördeskrig.
Mm.
Där är ju samurajer, och det är också under vissa perioder till och med så att det finns alltså, när så att säga den här centralmakten, shogunatet, liksom tappar kontrollen under perioder över Japan, ja, då har man hundratals sådana här krigsherrar som finns över hela Japan. Och viktigt också att komma ihåg att i de mest avlägsna delarna av Japan, där har man ju daimion som man egentligen inte har kontroll över. Det är viktigt att presentera det här, tycker jag, så att man har den bilden.
En konsekvens av att man skickar ut folk till att bli daimyo är ju också att de bildar sig en egen maktbas ute på landsbygden, så att säga. Och det blir ju ett stort problem för den här centralmakten då, att man det blir en slags konflikt mellan stad och land som de blir tvungna att hantera.
Så att från 1467 och framåt så pågår det då återigen inbördeskrig i Japan. Och det blir ju ingen ordning och reda egentligen på Japan, kan man ju säga, först vi kommer fram till det här som kanske är den klassiska perioden egentligen då, japansk, det är ju Tokugawa-shogunatet. Och det är vid början av 1600-talet. Men jag tycker så här, innan vi kommer fram till Tokugawa-shogunatet, så samurajen och samurajens beväpning. Det kan ju du någonting om, Peter.
Ja, men vi kan snacka lite om det.
Ja, jag tycker det.
De har ju, som jag var inne på, Akira Kurosawa lite grann innan, filmerna.
Ja. Nu är du tillbaka på filmen. Ja,
okay, ja,
varsågod.
Ja, men där får man ju se deras, de har ju såna här rustningar på sig där.
Mm.
Och de ser ju väldigt speciella ut, och de består ju av, om man ska prata om själva rustningen då, så är det ju små metallplattor egentligen.
Målade?
De är, eller lackade. Målade, precis, på olika vis. De är ofta svart, men de kan också vara guldpläterade, så de måste vara väldigt tjusiga. Och de är så ihopbundna på liksom läder stycken egentligen, och väldigt fint sammanvävt det här, så det blir liksom av en konst, alltså jag vet inte om man kan jämföra med den europeiska liksom riddarrustningen lite grann.
Kanske, men jag tycker ringbrynjor är ju ganska primitivt.
Ja, precis, det är ju det är verkligen primitivt jämförelse.
Om jag nu får komma med en sån bedömning här.
Verkligen, men de består av olika, ja men det är så små plattor egentligen som är ganska följsamma, va? Har varit ganska tungt, va? Men det är en ganska följsam typ av dräkt.
Mm.
Och den här skulle då klara både pilar och faktiskt också musköt eld sen under 1500-talet när man börjar använda sig av det. Och sen så är det så att de hatar ju knappar, japanerna. Så allting knyts och binds ihop.
Mm.
Så med olika rep och olika typer av bindningsmetoder, så att säga, så fäster man de här olika delarna på varandra. Det är en oerhört komplex process som tar flera timmar att genomföra och liksom bara rusta sig inför det här då. Och så har man den här klassiska hjälmen som också kunde ha någon slags horn och grejer och sån en mask. Mm. Så de ser ju väldigt, de kan ju se väldigt obehagliga ut om man ser de här bilderna.
Mm. Jag tänker på tecknade filmer som ju där den här typen av figurer presenteras.
Precis, återkommer ju. Ja. Och sen på ryggen då så brukar man ha någon slags av baner. Mm. Så man ska kunna identifiera vem som är vem och vilka som är vilka man ska följa efter och sådär. Ja, som man givetvis inte vill bli av med och så, som man måste skydda. Sådär. Men sen är det ju deras beväpning då som är omstridd. Ja. Eller det var på lite, å ena sidan har man bågen då, det är egentligen bågen som är den mest centrala, men de här har man inte så många kvar av, för av naturliga skäl så försvinner ju, eftersom de är gjorda av trä och sådana material som liksom försvinner med
tiden. Har du tänkt att de inte blir kvar till eftervärlden?
Nej, de har inte blivit kvar till eftervärlden, så vi vet inte, eller man vet inte lika mycket om dem i alla fall som man vet om de här kända japanska svärden, så här katana. Mm. Mm. Och katana är egentligen bara ett svärd, men alltså ordet betyder bara svärd. Det finns väldigt många olika varianter av de här. Så vi kan inte rabbla hela. Men de som är mest kända är den här katana som är lite längre, och sen den här wakizashi som är kortare svärd egentligen. Och det betyder egentligen, wakizashi och katana betyder ett litet svärd som man sticker i sidan. Det är det termen betyder.
Harakiri.
Ja, och normalt sett är det väl så att man använder sig av wakizashin då när man ska utföra seppuku till exempel. Men används ju också i strid då, att man ska sticka den på olika vis då. Och sen är det en katana som är lite välvd, så den har en liten svag böjning där. Och sen är det ju frågan om det här var menat då som ett kavallerisvärd eller om det är ett sticksvärd. Men används ju på båda sätt. Mm. Men det är lite vanskligt att säga att den har sett ut likadana. Va? Alltså de har varit likadana över lång period, för det har de inte. De har utvecklats väldigt mycket, men själva stridstekniken tycks ha varit ganska samma. Mm. Att man har liksom fortsatt med det. Ja, men sen är det ju den här bågen som jag tycker är väldigt intressant. Vi kan prata mer om.
Ja, du går alltid loss på bågen.
Ja, jag vet. Men det är efter att jag prövat lite bågskytte själv. Och jag vet, vi pratar om de engelska långbågarna. Någonting som är väldigt utmärkt från den japanska bågen. Det finns ju en egen bushido-form för bågen också som heter kyodo. Och som fortfarande praktiseras. Som är extremt liksom, rituellt orienterat typ av bågskytte. Där du egentligen, innan du ens får skjuta iväg pilen, ska du göra samma rörelse flera tusen gånger om innan du ens är där. Liksom. Men det som är väldigt utmärkande för att den är väldigt lång, alltså den är nästan 2,5 meter, den här bågen som man har. Till skillnad då från en engelsk långbåge till exempel som är runt 170 centimeter från och till, beroende på hur lång du är själv som bågskytt. Och det är inte heller så att den är bara lång, utan du spänner den på ett väldigt annorlunda sätt. Du håller den på egentligen 2/3 höjd. Va? En engelsk långbåge har du handen i mitten. Ja. Mm. Precis, och så drar du därifrån. Mm. Men en japansk båge har du alltså 2/3 av bågens längd ovanför din hand. Mm. Och 1/3 under. Så du har en väldigt asymmetrisk hållning, kan man
men
säga.
Men du får en enorm... Jo, tryck på
pilen. Och det kan, så spekulerar man lite vad det kan bero på, men möjligtvis då, oftast består de av ett slags laminat av olika trämaterial med bambu då som huvudsaklig material. Men eventuellt så kan det här bero på att man helt enkelt tar hela träd, alltså unga träd. Och de är ju de lite ojämna, om man säger, om du tänker på en liten, vad heter liksom ett ungt träd?
Ja, jag tänker sly, men det
ja,
känns
men
ju
ungefär.
Lite...
Ja, men ungefär. Ja, men det är ju sly då.
Jag har lärt mig att upp till 8 centimeter.
Ja, men exakt. Ja, men tänk liksom små sly egentligen. Och då är de lite grövre längre ner då.
Att det är därför det blir så.
Okay. Precis, så för man använder man egentligen hela liksom trästammen då. Så det finns ju olika sätt att framställa. Å ena sidan kan man ju hacka upp en större stam.
Så då blir ju kraften ner ett...
Lite, den blir lite,
ja, för att där är den tjock och där
precis,
uppe
och
det där.
Och så blir den lite. Ja, och har du en båge som är liksom i ett stycke så att säga, som inte är laminat, då måste du vara lite grann försiktig med när du spänner den så att den inte går av. Så därför eventuellt är det detta som har då gjort att man har den här långa formen på den. Men det är faktiskt jäkligt smart. Alltså man har testat det här. Man har upptäckt att om du håller då, om du släpper strängen på en båge så uppstår en viss vibration i själva stocken eller själva bågen. Liksom. Mm. Och vibrationen är egentligen värst längst ut på topparna eller i ändarna och i mitten. Där den engelska bågskytten skulle hålla. Och den är som mildast precis på 2/3 och 2/3 så att säga.
Det blir handen påverkas, ja, skytten påverkas utav kraften på samma
exakt.
Sätt.
Exakt. Mm. Du får en stabilare reaktion så att säga, när du släpper den. Så eventuellt skulle det kunna påverka liksom din prickfärdighet. Eller, så att säga, ditt, för det är väldigt känsligt när du släpper att du inte reagerar med handen så att säga. Att du inte flyttar den på något sätt utan håller liksom en stabil så här för att pilen inte ska flyga iväg.
Men efter det här, nu får jag ju säga extrema excessen i båda.
Ja. Men jag vill säga en gång till. En till också. Alltså någonting som är annorlunda med Japan är också att i resten av Asien är det väldigt vanligt med kompositbågen där man använder sig av hornmaterial och senor och blandar detta med trä. Och som är liksom välvlar lite grann framåt när man spänner dem. Så här. Men den liksom blir aldrig populär i Japan utan man fortsätter med de här 2,5 meters bågarna. Som är lite, och sen en sista grej med att man märker sina pilar med namnet. Och detta gör man alltså för att man ska kunna identifiera vem som har dödat vem.
Ja, bisarrt. Men så
visst är det.
Men sen ska vi bara lägga till också att man ju också för en lans. Så det finns flera vapen här, vi ska inte fördjupa oss mer än det där.
Jo, de har sköldar och grejer.
Ja, men lite det här. Ja. Men det var ju fascinerande, Peter. Du går ju alltid igång på bågar, så det är så otroligt roligt.
Jag skulle vilja testa Kyoto. Det finns bara några få klubbar i Sverige faktiskt. Det finns i Uppsala och Stockholm. Och kanske något
så skjuter det här?
Ja, som prövar.
Jag kan säga, det där får du inte med mig på. Du får med mig på mycket, men inte på det där. Men det jag skulle säga, det man kan säga nu är ju att efter den här oerhörda politiska röran, där samurajerna spelar en stor roll i krigföringen, så lyckas 23 personer, aktörer, individer så småningom här, samla Japan igen under ett shogunat. Någorlunda ska väl tilläggas det, för det är ju fortfarande så att man är politiskt i viss mån ändå splittrad, utan det här är ju sedan en process. Att man kan väl bara säga så här att 1603 så skapas det så kallade Tokugawa-shogunatet. Och det är ju den, kan man säga då, politiska formation som finns ända fram till det att faktiskt så småningom då med Meiji-restaurationen kommer och kejsarvärdigheten på allvar i praktiken ju får den politiska makten. Så vi kan väl säga några saker, och här händer ju någonting nu väldigt spännande. Efter då perioder av mycket krig och strider, där ju samurajerna haft en enormt stor betydelse som krigare, så kommer nu plötsligt samurajerna i fredstid, om man uttrycker sig så då. Med undantag för att man ju bedriver en del utrikespolitisk krigföring, bland annat i Korea och så vidare. Så blir de här samurajerna inte bara krigare längre. De separeras från jorden, det vill säga att de blir inte jordbrukare längre, utan de hamnar på olika borgar. Vi kan väl också säga att det är nu som Edo, Tokyo, blir centrum för den politiska makten i Japan. Och
är det nu som de blir ålagda att komma tillbaka, va? Alltså de måste vara...
Ja, alltså daimyo då som finns ute, länsherrarna, de måste bo då halva året eller hela delar av året varannat år i Tokyo. Och familjerna måste stanna. Och det är ju därför att shogun vill ha kontroll. Det är ju gisslan. Mm. Fruan och familjerna är ju gisslan. Och i de här borgarna nu så samlas då samurajerna. Och de blir betalda. Så man kan säga att de blir en form av legosoldater. Så tror jag att man skulle kunna uttrycka det. Och frånkopplade från jorden. Och det är ju lite spännande. Och att de här samurajerna nu också övergår till att syssla faktiskt i många fall med kommersiell handel. Vilket ju egentligen är emot samurajens ideal. Men också att de blir civila ämbetsmän i den japanska staten.
Mm.
Så att här förskjuts nu samurajens krigar. Alltså att det är det man är, krigare, att man är den här militära kompetensen och resursen till att bli så mycket annat.
Mm.
Och det är också under den här perioden som ju samurajen är den som har rätt att bära vapen.
Trots att, men det är ju också så att de inte behövs, va? Alltså i deras
de
krig,
behövs ju inte längre.
För att landet är så här enat.
Ja, och vi kan väl bara få göra en väldigt lång historia kort, så kommer vi sen så småningom fram till en period som jag tycker är så oerhört spännande i japansk historia. Den är ju när amerikanerna så småningom sätter helt enkelt press på Japan och säger att vi accepterar. Då ska vi tillföra här att portugiserna har ju redan börjat inleda handel med Japan. Det finns ju en kristen population i Japan också faktiskt, som ju hanteras på lite olika sätt under olika perioder. Det är också intressant att med portugiserna kommer ju handelvapnen. Mm. De introduceras och är jättespännande. Det tycker jag att man kan göra en utvikning om, att när musköten kommer på 1540-talet så överlämnas det en musköt enligt, om man nu kan belägga detta historiskt eller om detta mer är att betrakta som en berättelse. Och när den här portugisen sen så småningom kommer tillbaka, ja, då har man producerat ett enormt antal musköt. Mm. Typiskt japanskt att ta till sig
saker. Ja, att de är så skickliga på att...
Skickliga på, och det ser vi ju ända in i vår egen tid. De kanske inte gör uppfinningen, innovationen, men de sätter den i praktiken. Och
här, men samtidigt de är ju också kända för att så här, isolera sig på det viset. Det är lite dubbelt också. För ena sidan så bestämmer man ju att man inte vill ha någon kontakt med portugiserna till exempel. Att man är som, de tar det de vill ha.
Ja.
Och sen så bara så stryker de resten kallblodigt och stänger dörren.
Och då säger jag så, är det så de gör ännu idag? Är det typiskt för det japanska samhället idag? Nej, det tror jag inte att det är på det sättet riktigt än idag. Men det är spännande att man kan se då, som historiker har man ju alltid fördelen att man kan titta på nuet bakåt och se, finns det förklaringar? Men det här tycker jag är väldigt spännande. Sen händer ju någonting när amerikanerna kommer och sätter press på japanerna och helt enkelt använder kanonbåtsdiplomati och lite enkla ordalag. Det är ju den här amiralen Perry som säger helt enkelt så här, att öppna era hamnar, inled handel med honom, annars skjuter vi sönder era hamnstäder. Det är ju egentligen enkelt uttryckt på det sättet. Och då från Japans sida så agerar man ju så spännande. Då inser man, ska vi sluta oss? Ska vi slå tillbaks? Vi kommer leda nederlag. Nej, låt oss istället nu utveckla det japanska samhället. Om man nu kan säga att de tänkte på det sättet. Jag lägger ju liksom lite nu orden eller tankarna i deras mun och i deras huvuden här. Och det man gör är att man börjar utveckla den japanska staten. Shogun förs åt sidan, det gamla Tokugawa, bort. In med en ny regim, in med kejsaren, nya män tar över makten. Och man genomför den så kallade Meiji-restaurationen. Och här nu kommer ju någonting väldigt spännande, Peter. Det här tycker jag är så spännande. Man skickar alltså högt uppsatta personer i den japanska staten. Åker till västerlandet, till Europa för att lära sig. Och bland annat så kommer man till Frankrike i samband med fransk-tyska kriget 1870-71. Det här är så fantastiskt detta. Mm. Där ser man hur den franska befolkningen deltar i försvaret av Paris. Mm. Och då säger man så här, vi måste också få våran befolkning att under vapen. Och därför inför man i Japan då en japansk värnplikt 1872. Man kan säga då att vi med restaurationen genomförs 1867, den här förändringen. Mm. Den förstfödda är förut undantagen. Sen hämtar man från Tyskland systemet för militärakademierna. Mm. Och flotta börjar man bygga upp efter mönster från Storbritannien naturligtvis.
Jag tror att man faktiskt skickar såna här personer till Sverige också och kollar på svensk industri.
Just det.
Jag tror att man kollar på svensk järnindustri faktiskt. Ja. Och även eventuellt kemisk industri också. Ja. Jag minns inte exakt, det var länge sedan jag läste om det. Men jag tror att de åker egentligen världen runt och samlar in information på det här viset.
Men jag tycker att det är så fantastiskt detta att man hämtar alltså. Ja. Och att man bygger upp då nu plötsligt ett europeiskt militärväsende, krigsmakt ska man väl säga. Samurajerna, vad har de nu för plats i detta? Ja. De är ju plötsligt en grupp. Jo, de blir i stor utsträckning så kommer ju de att gå in och... Samurai-kulturen kommer att överföras på den japanska officerskåren i stor utsträckning. Mm. Jag tror inte att man säger fel om man uttrycker det på det sättet. Så att samurajen och samurajvärdigheten och den kulturen kommer att inkorporeras i den japanska krigsmakten. Samtidigt är det ju så att många samurajer uppfattar att nu är vi helt uteslutna. Mm. Alienerade, vi utstötta från det japanska samhället, våra traditioner och vår kultur är borta, och därför så blossar det upp samurai uppror även bonduppror ska vi säga, när liksom samhället förändras så är det inte alla som kan acceptera det, och det här slås ju ner då 1877, då det här är riktigt sista riktigt, riktigt stora. Vi ska ju komma ihåg att samurajerna kommer att spela betydelse och göra resningar senare, så sent som faktiskt 1936 som genomför en grupp samurajer då, där man helt enkelt likviderar ministrar och sånt som man inte är nöjd med. Det är ganska fascinerande. Va? Ja, ja. Så det här är ju liksom en grupp som finns i det japanska samhället som spelar en roll långt fram i historien. Mm. Och det här sista då, upproret, slås ju ner ganska brutalt med västerländsk stridsteknik. Helt enkelt. Och där på något sätt, det är väl då att betrakta som samurajernas svanesång. Och jag tänker ju omedelbart, vad tänker man på när det sista samurajupproret på riktigt, riktigt allvar krossas 1877? Ja, då tänker jag ju på Kolodden. Och klanerna, skottarna, sista kamp. Och nu är ju frågan om man kan göra så här, men det är lite spännande liksom att den här liksom kulturen och det skotska klansamhället liksom går i graven. Mm. Och att samurajerna ju inte bara är, som vi har sagt nu många gånger, är bara krigare, utan också att det är en kultur och att det är ett sätt att leva, att det är en samhällsgruppering också.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag undrar, det här Meiji-restorationen är ju superintressant som företeelse. Men tror du att det är någon slags dyrköpt läxa de gjorde här då när de insåg att de hade halkat efter? För jag tänker att det är någonting som är väldigt viktigt i deras 15- och 1600-tals historia är ju den här låsningen gentemot portugiserna. Ja, när de inser då inser de ju att här finns en grupp människor som är egentligen intresserade av att infiltrera oss och kolonisera oss. Och där man tar, så att säga, man tar ju upp med skötarna och det.
Och
man
annat, vänder sig, ska jag säga. Men vi är ju militärt intresserade framförallt här. Mm.
Men det man också, man säger att de får bara bedriva handel från egentligen en hamn i den här ön Kyushu. Och sen får de skicka en gång per år, så får de skicka tributer till shogunatet i Edo. Mm. Men det är bara det. Det är det enda de får göra. Mm. Och det är ju förbjudet att vara kristen. Mm. Man jagar ju efter folk som förföljer dem och mördar. Alltså, de är ju extremt, på det viset isolerar de sig väldigt mycket under den här perioden. Och det måste ju vara någon slags reaktion på det också, att man inser att det där var ett felaktigt beslut i någon mening att så här, isolera sig under den här perioden. Men att man kunde göra då, man var fortfarande så tekniskt jämbördiga på något plan i alla fall.
Men det här är ju en sån där fråga som historikerna mycket har funderat omkring. Det märker man när man läser litteraturen kring Meiji-restorationen. Alltså att hur medvetet är det, eller man är helt enkelt väldigt, eller tvingas det här fram. Det är du ute efter just, alltså hur man förhåller sig till omvärlden. Men det är oerhört fascinerande hur man reagerar, som vi har sagt här, att man skickar ut, vill lära sig och suga upp och införa nu plötsligt en modernisering av det japanska samhället i den meningen att man då följer det som man ju ser ligger längst fram utvecklingsmässigt i modernisering, nämligen västerlandet. När det gäller undervisning. Men vi ska komma ihåg att fortfarande finns det ju kvar de här gamla hierarkierna, och fortfarande än idag som du var inne på i början när vi pratade om att fortfarande är det så att det finns en sån här enormt hierarkiskt förhållningssätt mellan överordnad och underordnad.
Ja, de har ju enorma problem på sin arbetsmarknad på grund av det då, för att du i princip alltid blir anställd för livet.
Ja.
Alltså det finns noll flexibilitet i deras arbetsmarknad.
Det är någon sorts samurajer som man har på industrigolvet, om man uttrycker så. Eller i alla...
Ja, deras finansiella elit har ju också kopplingar till de här samurajerna. Alltså det är ungefär samma sätt som vi har gamla åldersklasser i
Sverige. Ja, och det är väl kvar. Och jag menar att vi ska inte fördjupa oss i det här, för det känns ju som att vi brukar ju vara ganska duktiga på att lansera nya avsnitt medan vi håller på med ett avsnitt. Det är klart att det här skulle vi kunna ta, vi kommer ju att komma in på det här när vi ska vi når fram till Stilla havskriget i vår andra världskrigsserie. Ja. Men jag tycker att jag kan ju bara säga så här, jag var i Tokyo för ett par år sedan och besökte det krigsmuseet i Tokyo. Mycket intressant upplevelse. Och jag ska kanske berätta mer om det vid något tillfälle, för jag gjorde ju en analys där. Och där lyfts ju fortfarande fram den här kamikaze-företeelsen. Mm. Som för mig, med min utgångspunkt, jag säger inte att en japan tänker på det sättet, men ändå blev jag väldigt fundersam kring det här rummet. Det finns ett rum där man presenterar kamikaze-piloter och deras sista brev hem till sina nära och kära. Den heliga vinden. Mm. Och där man på något sätt ändå ur mitt perspektiv ju heroiserar och lyfter fram en företeelse som vi ofta uppfattar som problematisk. Mm. Och där har vi ju också den här samurai-anspelningen, en japansk officerare med svärd. Och vi ska kanske komma tillbaka till den Qing-massaken och så vidare i Kina. Ja. Och där att den här brutaliteten och den sätt som japanska officerare uppträder, finns det, tycker jag, en obehaglig koppling om vi inte ska prata om någonting negativt med den här samurai-kulturen. Mm. Och det har vi anledning att komma tillbaka till, tror jag. Mm. Verkligen.
Ja, jag tycker att det här var jätteundrar. Alltså, man får vara lite självkritisk här, Martin. Mm. Tog vi lite vatten över huvudet med det
här? Tog vi oss vatten över huvudet?
Ja,
men det skulle jag vilja säga, det gör vi egentligen varje
gång. Ja, det gör vi. Som vi återknyter till den diskussion vi hade precis i början här, att det är så himla svårt egentligen att prata om något. Ett entydigt koncept som är samurai, som lyssnarna säkert förstått nu också. Mm. Det finns inte en samurai. Det finns inte, jag vet inte ens om den termen borde användas.
Nej. Nu är vi kanske så där överdrivet akademiska, och det är ju inte säkert att lyssnarna vill lyssna på vårt hårkliveri och vårt nördande. Men visst är det så. Men jag tycker att det var väl det som var lite poängen med det här, just att det här samtalet, att vi diskuterar just den här företeelsen. Och kanske att lyssnarna har fått en liten annan syn på vad samurajen och samurajkulturen och samurajen i den japanska historien, den japanska kulturen. Mm. Så kan man väl säga. Är vi nöjda?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är med löfte om mera. Det finns ju mycket.
Med löfte om mera?
Ja, nej, men det här med, jag tycker det är intressant det här som du pratar om. Andra världskriget, vad som hände i Japan. Ja. Också det rysk-japanska kriget 1905.
Ja, och vi kan väl locka lyssnarna med att framåt här nu under höst och över jul så kommer ju avsnitt bland annat med, får vi vinka för, om Falklandskriget.
Mm. Vi ska prata om Balkan.
Invasion av Balkan, Kreta. Kurt student som hoppar över Kreta. Mm. Och vi ska också prata, nu säger jag indiankrigen, vilket är en mycket problematisk term, men vi ska prata Little Big Horn. Också. Och Bofors luftvärnskanon. Vi får se om lyssnarna. Så håll ut! Håll ut. Och tackar vi ha och tackar till lyssna.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.